Jag brukar ju fråga dig ibland, vad är det du har lärt dig av den här processen när du säger du startar inte en hedgefond?
Exakt, vem man än pratar med sig, vad är det du gör, startar inte en hedgefond? Liksom det, så här har varit många sömnlösa nätter och huvudvärk på vägen här, men så är det ju med allt liksom, när man ska starta något och göra någonting som är liksom, av värde, så är det jobbigt.
Du lyssnar på Antilop podcast med Anna Svan och Micke Syding, eller på säga, men jag menar Martin Sandqvist.
Yes, idag ska vi prata om roliga saker. Ditt favoritämne?
Nej, oklart. Men jag känner att jag behöver ventilera efter det här året. Så får det bli helt enkelt. Nej, men vi har ju faktiskt precis fått tillstånd från Finansinspektionen. Inte bara tillstånd i form av att vi startar en fond, utan vi faktiskt... en auktoriserad fondförvaltare i kategorin hedgefonder, specialfonder.
Ja, det känns mycket kul. Det har varit en lång och mödosam process där, och jag förstår att det här, hela det här poddavsnittet kommer ju vara som en lång terapisession för dig för att ventilera och liksom bli av med dina demoner. Jag förstår att du har fått traumatiska liksom minnen för livet av det här. Det här är andra gången jag gör det här, men vi ska ju prata lite om skillnaderna, hur det var att göra för 20 år sedan och nu, och det är ju, ja, rätt stora skillnader.
Ja, exakt. Och för nu, vi fick ju faktiskt den frågan i intervju precis nyligen när vi sa att vi höll på med den här processen, och då frågade de dig, hur mycket jävligare tycker du att det har varit den här gången? Just för att det har tillkommit så mycket olika regleringar och tillsynsmyndigheter och grejer, och nej, men det har faktiskt, det har varit ett helt sjukt år, måste jag säga.
Ja, det har varit bisarrt. Du har ju gjort större delen av jobbet, så att, ja, jag förstår att du är liksom i behov av vacation.
Nej, det var teamwork. Riktigt teamwork. Nej, men vi kan väl börja med att säga då, att för att senaste året sen vi liksom gjorde den här soft launchen för ett år sedan, så har vi kört liksom med en mer en liksom family office struktur där vi bara har kört med liksom in-house pengar för att lite testa systemen, testa uppkopplingarna, testa strategierna, vilket vi liksom inte helt har kunnat göra heller. Så att nu är det på allvar när vi väl kommer kunna gå om. Det återstår fortfarande vissa administrativa detaljer, och vi kommer komma in på dem sen också. För att det är liksom mycket svårare än att bara säga nu ska jag starta en hedgefond och sen så är det klart med ett par månader. Utan allting har liksom helt orimligt långa ledtider.
Ja, precis. Och det är inte bara det här liksom tillståndet från Finansinspektionen som har tagit tid. Det liksom har varit alla andra praktiska detaljer och grejer och fixa liksom med system och mäklarkopplingar och sånt där, som har tagit mycket, mycket längre tid än vad jag trodde någonsin var möjligt. Och planen var ju liksom som från början att vi skulle dra igång den här liksom family office-varianten med bara egna pengar och liksom köra igång alla strategier och kunna bygga ett litet track record. Liksom. Men nu har hela den andra processen med alla system och sånt där drog ut så långt på tiden också, så vi har inte kunnat launcha några andra strategier egentligen förutom de här två första, så att ja, det blev inte så mycket av det heller, men det har ändå varit väldigt, väldigt nyttigt att göra det här, för att ja, det, man lärde sig en massa på vägen och ja, nu tror jag att vi är liksom mycket mer väl förberedda att köra igång på riktigt med liksom externa pengar.
Exakt, och jag brukar ju fråga dig ibland, vad är det du har lärt dig av den här processen när du säger du startar inte en hedgefond?
Exakt, vem man än pratar med sig, vad är det du gör, startar inte en hedgefond? Liksom det, så här har varit många sömnlösa nätter och huvudvärk på vägen här, men så är det ju med allt liksom, när man ska starta något och göra någonting som är liksom, av värde, så är det jobbigt.
Så här, man får ju konstatera att inträdesbarriärerna för att starta ett fondbolag, och kanske också framförallt om man ska hålla på med specialfonder, och kanske ännu mer om man då ska inkludera råvaror och framförallt typ inte energi utan jordbruksråvaror, så blir allting mycket svårare. Och en av anledningen till också att det var så himla svårt för oss att få igång alla system i den här family office-strukturen var för att då visste våra mäklare att vi låg i process för att starta den här specialfonden, och då ville de ha allting på plats som det fanns regulatoriska krav skulle vara på plats för specialfonden, ville de ha på plats även i den här family office-strukturen. Vilket jag också har varit absurt så här i efterhand. Men å andra sidan, hade det inte varit så hade vi nog inte stått förberedda nu inför att alla de här delarna hade börjat på plats, och då kanske det hade blivit fördröjt ytterligare. Så you live and you learn, tänker jag.
Ja, precis. Och sen den, inte bara, det har varit en rätt komplicerad setup där liksom, det, egentligen för att det, dels så är det, som du säger, massa udda tillgångar och råvaror och sådana saker som inte är vanliga liksom i Sverige, från Sverige här. Och sen är det också rätt mycket udda strategier som inte heller är så vanliga. Och så är det rätt många av dem. Vi ska ju starta med 8 olika strategier i det här multistrategiformatet och som är antilop. Så att vi gjorde det lite svårt för oss också. Men så det är inte konstigt att det tagit lång tid. Och sen har det varit problem då. Den här mäklarorkanen, vi har gjort 3 olika liksom mäklarbyten fram och tillbaka för att det var olika saker som kom i vägen. Så att ja, det har varit en lång process. Men nu är vi här.
Nu är vi här och vi firade lite i fredags. Det var roligt. Men vi kanske ska börja med, när du var med och startade Lynx, hur såg processen ut då? För det var väl nästan typ det du förväntade dig när vi skulle starta igång den här lådan?
Ja, nej, jag hade ju förväntat mig att det skulle vara mycket jobbigare, för att jag vet ju hur jobbet har blivit och liksom hur omfattande liksom regelverket har blivit. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så här extremt annorlunda. Det trodde jag inte. Men det var lite kul när vi satt med liksom intern revision och risk och så här, snackade om hur det var att starta hedgefond förr i tiden, och sa de att för 10 år sedan så var det en helt annan grej. Och för 20 år sedan, då skulle vi inte snacka. Då var det liksom piece of cake eller dem. Liksom. Och det var ju lite så det var på den tiden. Det var ju jämförelsevis väldigt enkelt, även om den processen tog också liksom ett halvår och sånt där. Och man fick ju sitta och göra allting själv då, och för sig. Vår vd då, Svante, som gjorde mycket av det. Men sen det finns ju andra skillnader då också, att man... Det fanns, då kunde vi starta med rätt lite pengar i förvaltning. Vi startade i Lynx med bara 5 miljoner i asset management, och sen hade vi då en finansiär som hjälpte till att betala kostnaderna för firman de första åren. Men så det hade man inte gjort idag, självklart, för att det går inte att få det att gå runt överhuvudtaget. Nu startar vi ju liksom med relativt lite kapital här i fonden ändå, och har liksom ett finansiär som hjälper oss också, så att
precis, men man kanske också ska säga att det är mycket som har hänt på de här 20 åren, och jag tror att det som faktiskt jag tror att om man frågar i gemene man vad liksom, så för vad är svårigheten med att starta fond, så tror jag att de flesta skulle nog säga, men så länge du kan resa kapital. Och jag upplever också, för vi har träffat några stycken som har varit intresserade av att starta upp någonting. Och sen presenterar de sin idé, och sen så säger de, och jag menar, det här vet jag också, så säger de, men det är nu inga problem för oss att resa 1 miljard. Och så tror man att så länge man kan göra det, så är det som är det svåra, och allt annat kommer att vara relativt liksom enkelt. Det är bara administrativt att sätta upp. Men det har man ju förstått också, att den här, jag vet inte varför just 1 miljard verkar vara liksom som de flesta, när innan man ens tittat på liksom hur ser processen ut för att starta upp, så känns det som att det är så här en siffra som man slänger sig med. Men en miljard, det kan jag nog få ihop.
Precis. Ja, men det är lite en magisk siffra, i och med att om man har 1% i management fees, så får man då 10 miljoner i intäkter till firman, och det är ungefär det som kanske behövs för att driva runt en liksom ett litet fondbolag. Om man inte räknar med performance fee då. Så att, men jag kommer ihåg när vi startade, så var 1 miljard var ju sån här den övre gränsen om man trodde var möjligt att förvalta liksom. För då när vi startade, så fanns det bara Zenit, så var den enda svenska hedgefonden, och de hade, jag kommer inte ihåg vad de hade, men hade de kanske 10 miljarder förvaltning då. De var ju giganter, och tyckte man skulle komma upp i 1 miljard, skulle det vara liksom, det skulle vara liksom höjden av lyckan då. Men idag är det lite det som är golvet liksom för att starta. Så att,
men vad är 1 miljard för 20 år sedan inflationsjusterat idag?
Ja, det är lite, det är klart, det är en skillnad. Men det är inte faktor 10, men det är klart det. Och räkna med riktig inflation också, så är det klart det är väl hälften eller dubbla. Men jag skulle säga att en annan skillnad är att jag tror att det är kanske lättare att resa kapital idag ändå, för att det finns så mycket pengar i omlopp, och det finns rätt mycket liksom high net worth individuals i Sverige nu som inte fanns på den tiden. Så att att resa, den biten kanske ändå är enklare idag, speciellt om man har ett bra nätverk och sådär, och kan visa hyfsat performance. Så för jag kommer ihåg, liksom på Lynx så där höll vi på rätt många år med okej performance, men utan att få in något kapital att tala om. Så att,
och det skulle vara min nästa fråga, hur lång tid tog det innan ni faktiskt nådde den här magiska miljardgränsen? Och jag misstänker att det efter det är ganska snabbt.
Ja, precis. Det är sådana här ketchup-effekter som kommer lite på vägen när man passerar en miljard och sen 10 miljarder. Så att, men när vi kom in i Brummisfären, då tror jag att vi hade ett par hundra miljoner upparbetat i assets, och det var 2002 då, så vi började 2000, så efter två, och sen 2003 hade vi ett väldigt bra år i fonden, och då tror jag att då liksom började vi närma oss den här miljarden, och då var det liksom tog fart. Men då, en stor del av det var att vi kom in i Brummisfären och fick liksom deras name recognition och sådana här, så att, som hjälpte oss att komma ut och nå institutioner och sånt där som var målgruppen för oss då.
Precis. Och för processen som den har sett ut för oss nu har ju egentligen varit, jag tror att hela dokumentationen som vi skickade in till Finansinspektionen, som vi skickade in för lite mer än 7 månader sedan, nästan 8 månader sedan, den var på nästan 1000 sidor, och förutom liksom fondbestämmelser. Och det ska man ju också veta, att när man startar en fond så skickar man inte in fondbestämmelser och så säger man att det här är vad vi vill ha och så får det och så godtas det. Utan det är ju också egentligen en diskussion som man får föra med Finansinspektionen, och det är ju allt från att man till exempel då, oavsett om man skulle vilja det här under en special situation situation, så kan man till exempel inte likvidera allt och bara köpa svenska statsobligationer, utan det måste ligga under olika emittenter, och hur stor procentuell del av fondens förmögenhet får ligga hos olika emittenter och vilka. Så att hela processen att ta fram de här fondbestämmelserna, det är också liksom nästan, först så skriver man dem i princip som man vill, och sen så är det liksom en process tillsammans med Finansinspektionen för att komma fram till någonting som de tycker är rimligt och som vi känner också funkar för oss. Och det som jag var mest stressad över där var väl att det är väldigt få fonder i Sverige som handlar med råvaror. Och det märkte man ju också på mäklarna i Sverige, för att de tillhandahar liksom inte ens råvarubörser DMA, så att vi har inte kunnat handla vissa råvaror elektroniskt, vilket också är...
Precis, det är med alltså direct market access, att man kan handla direkt via skärmen, vilket man tycker liksom borde vara lite mer standard i dagens liksom high-tech internetvärld, men
vi har skickat röksignaler istället.
Ja. Det är att få rätt puffa bara vad som betyder vad, men det...
Så det är liksom en process. Och sen så det andra, liksom det kanske stora arbetet har väl ändå varit att beskriva organisationen, att hitta en sammansättning för organisationen och styrelsen på ett sätt som är godtagbart för Finansinspektionen. Och där är ju en sån här grej som de har på kravlistan, är att för att få vara verkställande direktör hos en auktoriserad alternativ investeringsfond, så måste man ha tidigare erfarenhet av ledande positioner inom samma typ av verksamhet. Men det har ju naturligtvis inte jag. Så det var ju också liksom en diskussionspuck som var lite fram och tillbaka. Men då kunde vi också använda den erfarenheten som jag hade från liksom den här första registrerade AIF:en som vi startade, för att kunna förvalta in-house kapital. Men också hela, för det var mycket mer arbete än vad jag hade förväntat mig, att liksom argumentera för organisationens sammansättning. Varför sitter de här personerna i styrelsen? Vilka uppgifter har de? Hur kompletterar man varandra? Vilka intressekonflikter finns? Vilka kan uppstå? Så det var mycket den typen av processer som jag inte hade någon aning om att vi skulle gå igenom. Men som man ju har lärt sig nu.
Ja, precis. I mean, det har varit väldigt lärorikt på många sätt, tycker jag. Och det, så att, men sen har vi också vi har fått hjälp av en advokatfirma som har gjort liksom stor del av jobbet också. Och det var ju en stor skillnad från Lynx-tiden. Då satt vi bara liksom och skrev själva i princip. Svant gjorde det. Så att,
det hade ju varit helt omöjligt. Jag är så tacksam över det stödet som jag haft under dem. De har ju varit klippor. Helt fantastiskt.
Jag kanske ge en stor shout-out till advokaterna och även till vår admin min funktion AIFM, och de har också varit super.
Ja, jag brukar säga att utan dem på AIFM så hade det inte blivit något antilop.
Nej, det har varit verkligen kul att få jobba med dem.
Ja, nej, men verkligen. Så nu är vi liksom över på andra sidan. Men trots att vi har fått det här tillståndet så återstår det vissa grejer. Det första steget var okej, när vi tillståndet behöver ett skattenummer. Så vi fått det, så ska vi få en eSIN-kod. Och sen ska man ha en lejkod. Och sen så nu så handlar det väl om egentligen att slutföra all onboarding hos mäklarna. För att det är olika finansiella entiteter, den här gamla AIFen som vi har haft med, och jämfört med den här nya då. Allting har liksom stannat upp lite under tiden, så vi har väntat på tillståndet för att vi inte kan slutföra onboardingen utan de här lejkoderna. Och de kan man inte skaffa innan man har skattenummer och så vidare. Så att det har också varit liksom lite flaskhalt här.
Jag hoppas att jag aldrig mer i mitt liv får höra ordet onboarding efter det, att vi klarar med. Jag är så trött på det ordet. Alltså det är helt sjukt. Jag jämför det liksom lite med Game of Thrones, när liksom man dödar de där zombierna. Det kommer alltid nya. Liksom. Det spränger hur många du slår ner. Liksom. Det är alltid fler. Liksom. Det är lite så känslan har varit.
Ja, men jag tror att den absolut värsta var ändå en av de första onboardingprocesserna vi skulle göra, som skulle ta 3-5 dagar, och sen så en månad senare så hade de fortfarande inte, och då var det för att de kunde inte föra in att det var en postbox i en av adresserna som jag använde, men det var också tvunget att vara samma adress som stod på registreringsbeviset, vilket var en postbox, och det tog flera veckor. Och sen när vi väl skulle slutföra onboardingen så skedde Brexit, och då kunde de inte ha oss som kunder.
Nej, precis. Det kommer liksom ett par månader. Nej, tyvärr. Liksom, vi måste ha dem som prime broker, och tack vare Brexit. Så att, ja, det var flera sådana där liksom, verkligen jobbiga grejer.
Ja, men nu är det över, höll jag på att säga. Det är ju inte, vi är mitt i det fortfarande. Men vad tror du liksom kommer vara den stora utmaningen framöver? Alltså jag menar, och nu pratar jag liksom kanske utöver att generera returns för
självklart. Ja, för det känns lite som att man liksom, det känns som att man ska springa ett maratonlopp, och så har man liksom helt utmattad och kommer fram till startlinjen och ska nu ställa sig här att börja göra det riktiga jobbet, vilket ju är liksom att förvalta. Det är lite märklig känsla att man försöker samla energi igen, för att liksom det är ju ändå skapa alfa och generera avkastning som ger underliggande jobbet, inte att hålla på med administration och starta hedge, starta fond liksom, även det som har varit nödvändigt självklart. Så, men det är lite märklig känsla.
Men jag vet inte.
Vad var frågan?
Nej, jag vet inte. Det känns lite som att jag har kommit in i en andra andning här. Jag har
men du är ung, Anna. Du är ung och pigg fortfarande. Du är inte liksom 50 plus. Liksom. Du får fortfarande springa i benen.
Ja, exakt. Nej, men det var en period i somras där när jag trodde att vi skulle få tillståndet 24 maj. Och jag fick barn 21 maj. Och efter det så var jag lite trött typ augusti. Men nu är liksom nu är energin tillbaka. Så att nu är jag väldigt taggad på att få spendera hela dagarna med att göra råvaranalys egentligen.
Det ska bli kul att
det jag vill liksom.
Precis, det är det man liksom börjar med det här för att hålla på med det som är det roliga biten liksom. Men jag tycker även synd om en liksom vänskapskrets och familj och sånt där som har fått stå ut med här nu liksom i 1-2 år, liksom bara fått höra vilket härker det är liksom att starta ett fondbolag, och det ska bli kul att kunna liksom sluta prata och jämna sig och oja sig över liksom tillvaron i det administrativa liksom K-holet.
Det administrativa K-holet. Min sambo sa till mig att bli en auktoriserad fondförvaltare, det är inte komplicerat, men det är irriterande. Och det är bara de som orkar ta sig igenom den här irriterande processen som klarar det. It's the most annoying process in the world.
Ja, nej, men det är faktiskt helt sant. Men som vi snackade om tidigare, att det känns också lite som ett kvitto på att vi gör något lite annorlunda också, i och med att det har varit sån otroligt jobbig process för just att starta upp det här. Liksom. Så då kanske man ändå liksom, har något nytt att komma med. Så det är lite kul.
Ja, men exakt. Så att, ja, men exakt. Så vi kommer ju faktiskt ut med en produkt som inte redan finns. Det här är ju inte liksom en long short equity fundamental enskilt hedgefond, utan faktiskt något helt annat. Sen så får vi väl se om det blir bra eller dåligt. Jag är ju som sagt, precis som du sa, jag är ung och pigg, så jag är ju spring i benen, så att jag är ju fortfarande liksom väldigt optimistisk. Så det är väl bra om någon av oss fortfarande är det, så ser vi att kan liksom tagga igång resten av gänget nu.
Det är ditt jobb som teamleader att entusiasmera och peppa teamet.
Ja, men jag känner att nu kanske vi behöver en performance coach bara som kan komma in och väcka lite grann.
Ja, precis. Men ja, nej, precis. Sen ska vi också säga liksom att egentligen så det här året som har varit nu, det här året 2021 har inte liksom varit optimalt för vår typ av förvaltning heller. Så det har ju inte varit liksom att man har känt att man har missat massa jätteopportunities egentligen. Men hela vår tes är ju lite det här med att fiat-valutasystemet liksom är på väg att dö och dollarn ska gå ner och guld ska gå upp och allt det här. Och det är liksom, i år har vi liksom inte sett något av det hända egentligen. Så att på ett sätt kan man ju säga att det är ändå... Ja, det är inte hela världen att vi inte har kommit igång, även om jag tror att vi hade kunnat generera en okej performance ändå med alla strategier, men ja.
Exakt. Nej, men precis, det har varit ett väldigt konstigt år på många sätt, och framförallt när marknaden har gått upp så kraftigt och fortsatt gå upp så himla kraftigt. Och jag vet faktiskt att vi har sagt det här egentligen sen start. Förra året sa vi, det var ju synd att vi inte kom igång innan, under tiden som guldet fortfarande var på uppgång. Och sen så har guldet bara fallit sen i augusti förra året och bara fortsatt falla. Och sen så nu har vi egentligen konstaterat, precis som du säger, att det kanske var ganska bra ändå, för att även om till exempel andra råvaror har gått väldigt, väldigt bra. Så, jag tror att det här året har varit liksom en väldigt, väldigt bra liksom inlärningsprocess. Och fungerat lite som ett test också, för att vi som team också ska liksom, bli lite varma i kläderna med varandra. Jobba ihop oss och sådär.
Ja, precis. Nej, men det, så är det. Nej, men det finns ju vissa marknader har ju varit bra, men det har varit väldigt volatilt på de här liksom soft och sådär, så att det har inte varit någon liksom enkel resa där heller. Så att men precis just som du säger, att börsen har gått upp liksom 25-30% i Stockholm, och det, vi, i och med att vi är liksom absolut avkastande då, också, så folk jämför ju oss med börsen ändå på något sätt, även fast man inte ska göra det, så blir det naturligt så att man tittar på sniglar på börsen, och man ser Twitter-kontorna liksom på folk som har tjänat 1000% och tycker att det här är världens enklaste liksom att förvalta pengar. Så att det är ju kul att vara med och liksom hålla på med alfa-generering i ett sånt läge när beta genererar så mycket avkastning. Så att ja, vi får se vad som händer framöver nu, men det...
Men, och det kanske också, vad tror du kommer hända? Tror du att Evergrande egentligen är början på kanske något större? Eller kommer det här potentiella liksom fortsätta fallet att räddas upp av duvaktiga Fed-chefer?
Ja, absolut senare. Jag tror att det är där det landar. Och man ser redan nu hur Evergrande liksom lite smygräddas här i steg liksom av kinesiska staten och centralbanken. Och det kan ju urarta till någon form av Lehman-situation. Många europeiska och amerikanska banker har ju rätt stor exponering, men det skulle förvåna mig om det blir så. Så att jag tror snarare att det liksom det blir att man liksom går tillbaka till mer duvaktighet och kör vidare med penningtryckandet och sådär. Sen är frågan hur länge man kan hålla det över liv då och få liksom hålla tillgångspriserna uppe. Det är en svår fråga. Men nu börjar inflationen liksom synas väldigt tydligt, som vi har snackat om tidigare, och liksom centralbankerna och Fed framförallt blir mer och mer pressade till att förr eller senare i alla fall försöka börja tapera. Och sen har vi sagt att de ska höja räntan också efter taperingen, men jag tror alla att de kommer komma dit. De kanske kommer börja köra tapering, men jag tror det blir svårt att slutföra det.
Jag tror precis att det är helt omöjligt. Men nu de senaste typ 5 dagarna så är ju Evergrande upp typ 40%.
Ja.
Och då är egentligen bara på att marknaden tror att de blir utbilade och därmed kommer kursen dra igen. Inte för att det faktiskt finns ett underliggande värde i bolaget på riktigt. Utan allting bildas ju bara fundera upp på förhoppningar om vad Fed ska göra. Eller ja, i precis, det här fallet kinesiska centralbanken. Liksom.
Ja, nej, men det bolaget är ju självklart konkursmässigt, men det är ju många bolag som är det. Och, men man ska komma ihåg när man säger kan det vara till Lehman moment, så ska man komma ihåg att när det här hände, när Lehman kollapsade, så var det första dominobrickan som föll, och centralbankerna lät ju Lehman gå i konkurs, vilket egentligen var det enda rätta de gjorde under hela finanskrisen. Men sen efter det så började de ju liksom rädda alla och baila ut alla. Så det är efter det som de har satt fast den här playbooken, att man ska rädda alla och rädda systemet till vilket pris som helst. Så därför kan det liksom egentligen aldrig bli någon till Lehman moment, tror jag, för att centralbankerna kommer, de vet hur horribelt det blev då liksom i marknaden och sådär, så att de kommer liksom inte tillåta det där igen.
Ja, och marknaden är dessutom mycket sjukare nu än vad den var då. Hur många % av alla noterade bolag idag är zombiebolag? Så jag menar, om de höjer räntorna så kommer de gå i konkurs. Det kommer vara så mycket arbetstillfällen som försvinner. Och jag menar, på vilken Fed-chef kommer tillåta det att hända under deras mandatperiod? Det kommer alltid vara så att man försöker sparka in i burken lite framför sig för att konstatera, nej, men jag vill inte vara Fed-chefen som är ansvarig för att arbetslösheten går upp till liksom, om en tvåsiffrigt, och samtidigt som vi har liksom hög inflation jämfört med ännu högre inflation. Jag menar, det är ingen Fed-chef som i efterhand vill bli omskriven som stagflation ansvarig.
Nej, precis. Så att de vet ju vad som händer liksom, om man inte går i kliv in och räddar saker och ting. Och, liksom, och det, de tycker nog liksom att inte rädda Lehman var deras största misstag. Medan liksom, jag tycker snarare att det var liksom det enda rätta de gjorde egentligen. Sen det hade klart haft liksom, enorma effekter av, om man inte hade gått in och räddat hela systemet. Men vi kommer ju i slutändan dit ändå, för det går liksom inte att stoppa det här. Man måste liksom låta systemet rensas ut i slutändan. Det är bara att nu kommer det bli så mycket värre, för att man har, som du säger, kicked the can down the road så länge, så att nu är liksom skulderna så mycket högre och problemen är så mycket större nu. Och det gör ju att det blir ännu svårare att låta liksom marknaden klara då.
Men tror du inte, för en sak som jag funderar på är att Kina har ju en mycket... De har en helt annan uttalad strategi när det kommer till sin penningpolitik jämfört med till exempel USA. Och där har de ju sagt att de kommer inte baila ut företag på samma sätt som USA har gjort. Och då är frågan, finns det ändå någon typ av potential för att de skulle låta Evergrande gå under om ett tag? Att de försöker liksom städa upp det absolut värsta och sen så får bolaget helt enkelt gå i konkurs, men bara... Men att de liksom bailar ut kanske andra parter lite grann.
Ja, men de kanske försöker göra någon så här liksom svensk variant som man gjorde på 90-talet, liksom, att man tog alla dåliga lån och satt i en liksom, special entitet liksom, och så vi får se vad som händer, men i slutändan så måste det ju räddas av centralbanken, och sen exakt hur det blir det vet man inte, men
jag sätter ändå faktiskt mitt hopp lite, alltså det är väl kanske inte majoritet i hopp, utan jag tror väl fortfarande att Evergrande kommer att överleva, men någonstans så finns det liksom någonting som lyser inom mig som tror att just kinesiska centralbanken kanske är de som kan låta den här typen av bolag att gå under, och därmed skulle också, för jag menar, tänk så här också, rent strategiskt från Kinas sida, om de låter Evergrande går i konkurs, så skulle det skaka hela världens marknader, och det skulle få liksom långsiktiga konsekvenser för också USA. Och är det inte någonstans det, hade inte det någonstans varit en vinst för Kina?
Ja, nej, men kanske lite så är det, och de vill ju liksom ge liksom alla miljardärer en liten knäpp på näsan där, så att det är inte omöjligt att det blir det scenariot.
För om de inte trycker pengar och inflaterar sönder sin valuta, men därmed tvingar Fed att fortsätta göra det med dollarn, så kommer den kinesiska renminbin få allt högre status globalt. Och det här är en väldigt snabb och enkel analys som jag gör. Men jag tror inte att det ska uteslutas helt och hållet.
Nej precis. Det tror jag. Men jag tycker, man pratar centralbanker, så tror jag ändå Ryssland liksom de är ändå bland de bättre, tycker jag. För där höjer man räntan liksom och försöker liksom bekämpa inflation och så att de känns nästan så att säga mest ärliga utav centralbankerna. Så att, men vi får se. Det kanske är så att, att Kina gör rätt. Men de har ju andra liksom, de har ju problemet med att det är en diktatur och man kan aldrig veta att det man äger, att man verkligen äger det, för att det, liksom, det kanske bara staten kommer in och bara tar ifrån dig liksom. Det är en liten obehaglig situation självklart om man nu ska köpa aktier i Kina.
Ja, det kanske man kanske vill låta bli enskilda aktiecase, för det är lite svårt också att veta vad det är man äger generellt.
Men skulle inte vi prata liksom fondbolagsstart?
Jo, men och vi gjorde ju det, och sen så kom jag ihåg, för när du och jag pratade ihop oss inför det här avsnittet, och så sa du, ja men då måste vi hitta något annat att prata om när de 5 minuterna går.
Och det gjorde jag också, vi hittade någonting annat att prata om.
Exakt, jag bara ledde in dig på så här, jag viskade ordet inflation och du bara hugg direkt.
Jag är så lätt.
Det är sånt man har lärt sig nu när man har jobbat med det ett tag.
Precis.
Så jag tänkte att det blev lite gott och blandat ändå. Men sammanfattningsvis då kanske, starta inte fondbolag.
Starta inte hedgefond. Starta absolut inte en multistrategi hedgefond. Och handla inte med råvaror, handla bara aktier.
Jag skickade på Slack till er igår kväll, för det var några som skrev på LinkedIn att de precis hade skickat in en ansökan för att starta ett fondbolag, och så firade de med tårta, och så skrev de så här, otroligt roligt, och då skrev jag till er, otroligt roligt att ha skickat in ansökan, inte skrivit från någon som faktiskt har skrivit ansökan.
Nej, exakt, det var så roligt att de firade att de hade börjat processen liksom, men de vet bara inte vad de står inför liksom. De ska fira när det är klart liksom, men det är mycket roligt.
Sammanfattningsvis, vi får se om Kina är liksom det monetära systemets räddare i nöden, och om du tror att du vill starta en hedgefond så vill du inte det. Ta hellre jobb på en hedgefond.
Ja, precis. Nej, men jag tror, angående Kina, så tror jag att de kommer ju ta över världen, men Kina kommer bli världens största ekonomi här, oavsett vad vi tycker och tänker och gör liksom. Så att, sen får vi hoppas på att det inte blir som för diktatoriskt allting, och att de försöker liksom närma sig i alla fall någon form av liksom demokrati och sådär, men det får vi se. Och det var som man säger till you kids, don't try this at home liksom, starta hedgefond, det är not to recommend, men jag är glad att vi gjort det, och det är kul att vi är igenom nu liksom, så det blir kul att fokusera på det roliga.
Precis, så vi får väl se, vi får väl återkoppla om ett år och se om det var så himla kul.
Exakt. När vi tar en performance och lägger ner liksom, allt var förgäves.
Vi sa det där, om det inte funkar så kommer vi i alla fall ha haft jävligt kul i 3 år. Ska de 3 åren börja nu liksom?
Ja, precis. Ja, men, ja, då får man gå tillbaka att ställa sig på Normas Tommy gitarr liksom, och spela låtar. Det är där det slutar.
Ja, det låter bra. Ja, men då rundar vi av med det.
Ja, då har du lyssnat på Andy.
Du har lyssnat på Antiloop podcast, som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation, och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension, så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antiloops senaste memos.